Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs Steningsbageri i Lund.
Det är helt klart en utmaning för oss att gå från decennier av neddragningar och reduktion. Det kräver en förändring i vårt tankesätt. Jag brukar säga att förr, då hade vi tid men vi hade inga pengar. Nu finns pengarna på plats och höga ambitioner. Och tiden är knapp.
Och varmt välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Frida Eriksson och jag är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som bildades redan 1905 vid Akademiska föreningen här i Lund. Dag Hammarskjöld, Monica Zetterlund, drottning Silvia, Ruben Östlund och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson är bara några få exempel på tidigare gäster. Ikväll gästas vi för andra gången av överbefälhavare Mikael Bydén. Sedan överbefälhavarens förra besök 2016 har mycket hänt. Ryssland har inlett en fullskalig invasion av Ukraina och hotet från öst har inte varit så påtagligt sedan kalla kriget. Med sin ansökan om ett medlemskap i NATO har Sverige brutit över 200 år av militär alliansfrihet. Nu inväntar regeringen ett ratificerande från både Turkiet och Ungern. Frågan är, hur förhåller sig Försvarsmakten till den utdragna NATO-processen? Kvällens afton kommer att inledas med ett anförande av överbefälhavaren själv, följt av ett samtal modererat av docent Erik Norén. Därefter följer den traditionsenliga frågestunden där vi studenter har möjlighet att ställa frågor direkt till överbefälhavaren. Därför lämnar jag nu med varm hand över scenen till Sveriges överbefälhavare Mikael Bydén.
Wow. Det förpliktigar. Det är som att få medalj innan man har levererat. Förra gången jag var här, det var i februari 2016. Då hade jag varit överbefälhavare i 4 månader. Jag var då, precis som jag är nu, väldigt hedrad över att vara en i raden av de här prominenta gästerna, talarna, som ni lockar till Lund. Och så tänkte jag mest på, som ni ser, på Frank Zappa. Ett annat exempel. Det var en av mina företrädare, generalen Helge Ljung, som på studentaftonen 1949 talade under den ansvarstyngda rubriken Frihetens värde och frihetens värn. När jag var här förra gången 2016, då konstaterade jag att Ljung, han talade i en tid då världen ännu då präglades av världskrigen. Men att hans budskap var tidlöst. Försvarsmaktens uppdrag, det är ju att ytterst försvara Sverige. Det är, handlar om att försvara svenska intressen, vår frihet att leva, frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Det gällde 1949, det gällde 2016 och det gäller även idag. När jag besökte senast, då kunde jag absolut inte förutse det säkerhetsläge som nu har utvecklats under tiden. Jag visste inte heller vilka förändringar som Försvarsmakten skulle genomgå på de här 7 åren. Och jag kunde definitivt inte förutse att Sverige då skulle gå till en ansökan till militäralliansen NATO. Med andra ord så har vi en hel del saker att prata om här ikväll. Först och främst tack. Tack för att jag får komma hit igen. Jag har sett fram emot det här. Det har jag gjort rätt länge. Det jag tänkte göra nu är att jag tänker ge min lägesbild i ett antal aktuella frågor. Och därefter ska vi bryta för samtal och diskussion. Jag ser jättemycket fram emot att få ta del av era tankar, funderingar, frågor, kommentarer. Kanske till och med några tips och råd på vägen. Jag kan behöva det. Nu börjar det närma sig 2 år sedan Ryssland genomförde den storskaliga invasionen av Ukraina. Tiden då som har passerat sedan dess, det innebär ju genomgripande förändringar för Ukraina förstås. För Europa, för Sverige och också för organisationen Försvarsmakten. Vi ser en långvarig konflikt. Vi ser en konflikt å ena sidan en auktoritär regim som kräver ett antal saker, intressesfärer, underkastelse. Å andra sidan demokratier då som försvarar sin och andras rätt till självbestämmande. Strider pågår, osäkerheter råder. Och jag kan inte se att någon sida idag har en kapacitet som gör att det skulle vara avgörande för krigets slut, så att säga. Ryssland har stora volymer på sin sida, men det ukrainska försvaret har tålamod och man förhastar sig inte. Det är en helt fantastisk inställning och en försvarsvilja som går utöver det vanliga. Ukraina kommer troligen att fortsätta att försöka angripa mål på djupet mot Ryssland, medan de ryska styrkorna fortsätter att befästa sina positioner. Det ska bli svårt att komma åt dem. Båda sidor försöker nu skapa sig fördelar inför den period man står inför, och då är det ju vintern jag tänker på. Den ryska regimen har ett antal saker att fundera över och tänka på och ta hänsyn till. Ett är ett presidentval som kommer här till våren. Det påverkar troligen vilka åtgärder man är beredd att vidta, till exempel när det handlar om att mobilisera personal. Över tid så kommer Ryssland att vilja påverka säkerhetsutvecklingen i närområdet och återta den militära förmåga som man förlorar på slagfältet. De vill möta de militärstrategiska utmaningar som de ser framför sig i och med ett svenskt och finskt NATO-medlemskap. Hur snabbt det här avgörs, det är en kombination av effekterna av sanktionerna, hur och av vem som Ryssland kan tillskansa sig teknologier och strategiska produkter. Och sen självklart beroende då på vilka lärdomar de drar utav det kriget. Det innebär att en rysk nedgång i militär förmåga som är följd av kriget endast bör betraktas som tillfällig. Till det kommer den ryska krigsmakten... Man har gått in i en övningsintensiv period just nu. Vi har en hel del närvaro i vårt område. Spänningsläget i sig är högt. Och det här gör att misstag eller olyckor, incidenter, det kan komma att ske. Och hanterar man inte det här på ett klokt sätt, då är risken också att det kan eskalera. Det här är någonting vi tittar på. Jag kom hem ifrån Rumänien igår efter ett besök, och de ser ju precis samma ageranden och situationer över Svarta havet, och då är de ändå närmare kriget. Gång på gång så ser vi snabba skiften och att det inte kan uteslutas att det blir mer. Med andra ord, vi kan inte luta oss tillbaka, och jag kan lova er att det gör vi inte heller, tvärtom. Säkerhetsläget innebär att vi ständigt anpassar vår beredskap, som vi kallar det för, och också anpassa närvaron, var vi behöver vara någonstans. Det kallar vi ett aktivt försvar. För att markera att vi har koll på läget, att vi är redo att försvara oss. Och ofta, och inte allt för sällan då, så handlar det också om att vi gör det tillsammans med våra samarbetsländer. Trots då förluster och uppbundna resurser i Ukraina så har Ryssland alltjämt förmåga att samordna, att använda en stor bredd av icke-militära och militära medel. Ofta dolt, ofta förnekbart. Förmågan att verka med förmågor som cyber, telekrig och påverkansresurser kvarstår. Man har också väldigt mycket resurser kvar vad gäller de marina enheterna och flygvapen. Men allt, trots då det här kriget, allt handlar inte om Ryssland. Vi måste se i, också i det stora perspektivet. Global konkurrens. Kina kan påverka Sveriges säkerhet med en stor bredd av direkta och indirekta maktmedel. Om man tycker att det gagnar det egna intresset. De här maktmedlen de saknar i de flesta fall geografisk begränsning. Det vill säga de ser inte territoriella gränser som ett hinder. Kina kan agera på den tekniska arenan för att skapa insteg och påtryckningsmöjligheter. Samt för att få tillgång då till högteknologi för civila och militära syften. Och vårt lands avancerade kunnande inom industri och forskning, det är centralt för kinesiskt intresse i Sverige. Kina strävar efter större inblick i politiska och diplomatiska positioner i väst. Kinesiskt cyberspionage kommer sannolikt bedrivas mer offensivt för att stödja egna säkerhetspolitiska intressen och målsättningar. Kina kan också använda sin ekonomiska makt som är betydande gentemot enskilda företag eller mot Sverige då, som stat. Det kan handla om påtryckningar och hot om att stänga ut svenska bolag från den kinesiska marknaden, och det får ju effekter, negativa sådana för oss. Vi behöver också lära oss att kunna se helheten i det kinesiska agerandet. Det är någonting som vi från militär sida också lär oss just nu och vill kunna mer om. Den nära sammankopplingen mellan civilt och militärt respektive statligt och kommersiellt i Kina, det innebär särskilda utmaningar vid bedömning och eventuell motverkan av det kinesiska underrättelsehotet. Ett hot som enligt den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST förväntas växa ytterligare. Med allt det här sagt bedömer vi sammantaget just nu att vi är säkrare idag än vad vi var innan vi ansökte om NATO-medlemskapet. Vi har en så kallad invitee-status, det vill säga vi är inbjudna av samtliga då 30 länder som det var och nu 31. Och vi har också fått en rad säkerhetsförsäkringar ifrån betydande NATO-länder. Vi har ju också numera en granne i öst, Finland, som är NATO-medlem. Och på tal om NATO. I samband med NATOs formella toppmöte i Vilnius i juli, då togs ett viktigt steg mot ett fullvärdigt svenskt NATO-medlemskap. Turkiets president Erdogan, han åtog sig då att gå vidare med ratificeringen av Sveriges anslutning till NATO så fort som möjligt. Det turkiska parlamentet har öppnat, det vet vi, efter sommaren, och förhoppningen är naturligtvis att en ratificering av svenskt NATO-medlemskap sker, och gärna så snart som möjligt. Oavsett den här tidsutdräkten så har Försvarsmakten idag is i magen, och vi jobbar intensivt med militära förberedelser inför NATO-medlemskapet. Den andra delen, det är ju en politisk process som behöver ha sin gång. Jag konstaterar att NATO är bra för Sverige, och Sverige är minst lika bra för NATO. Sverige för med sig unika förmågor, välutbildad personal och kvalificerad materiel in i alliansen. Samtidigt ska man komma ihåg att ett medlemskap, det innebär stora förändringar för Sverige och Försvarsmakten. Det är inte Försvarsmakten som blir NATO-medlem. Det här är den största säkerhetspolitiska förändringen för Sverige i modern tid. Det måste man också komma ihåg. Den strategiska kontexten är fundamentalt förändrad i vår region. Geografin, den är ju som den är. Kartan, den har inte förändrats. Men militärt så läser vi nu den här kartan med nya linser. Vi betraktar norra Europa, Arktis, Nordatlanten, Östersjöregionen som en strategisk helhet, ett gemensamt operationsområde. Det här skapar beroenden, och det, Det kräver väldigt nära samarbeten mellan nordiska länder, liksom med våra andra regionala aktörer. Ett starkt nordiskt försvarssamarbete gynnar och kompletterar NATO och andra samarbeten. Med ett finskt och svenskt NATO-medlemskap följer ett relativt stort territorium samt en geografi och ett klimat med delvis annorlunda karaktär än alliansens tidigare operationsområde. Enheter från allierade länder, särskilt de som inte kommer från vårt omedelbara närområde, de kommer nu också anpassas till de här miljöerna i varierande grad. Men vi kan vårt klimat. Vi kan våra militärstrategiska utmaningar. Vi är vana att verka i den här miljön. Jag tror, och kanske hävdar, att vi har en bit kvar när det gäller att absorbera hur allomfattande förändringen är, och det är både civilt och militärt. För Försvarsmakten så handlar det bland annat om gemensam försvarsplanering med efterföljande konsekvenser för hur vi då utvecklar militära förmågor. Det har vi inte gjort tidigare. Vi har inte behövt ta hänsyn till något annat, utan vi har ju då utvecklat vårt eget. Som jag sa tidigare, medlemskapet gäller fullt ut från den dagen det fattas ett beslut. Från dag ett, från första minuten, med alla de krav som det kommer med. För oss så är det uppenbart att våra tidigare utgångspunkter, förmågeutveckling, operativa koncept, de behöver förändras i samma omfattning som förutsättningarna nu har förändrats. Det betyder inte att alla planer vi har skulle vara obsoleta, eller att det skulle vara ett egenvärde att förändra allt. Det är inte det jag säger. Men det betyder istället att vi behöver granska våra antaganden med nya krav som lins, och att tydliggöra förändrade behov och slutsatser. Och det ska vi då dra också för och presentera för politiken. Det här arbetet pågår just nu. Det underlaget, vårt underlag inför kommande försvarsbeslut, är resultatet av den här omprövningen. Vi måste alltså redan nu dra slutsatser av NATOs planering för nationellt vidkommande, och jag återkommer strax till det. Arbetet med att integrera oss i NATO, det kommer att fortsätta under flera år. Det är inte heller något som man blir klar med vid något givet tillfälle. Vi ska också komma ihåg att NATO självt är under stark utveckling. Ett NATO som under många år inte fokuserade på det kollektiva försvaret, utan som vi, man var någon annanstans och genomförde militära operationer. Det är en stor förändring även där. Konstaterar att man är under utveckling och att det här målet är rörligt. Någonting som vi behöver följa hela tiden. Sveriges anslutning till NATO, det innebär då en övergång till gemensam försvarsplanering. Och det här lägger grunden för den militära uppgiften och kommer att påverka vilket behov av stöd Försvarsmakten har från det civila försvaret, till exempel inom det som går under begreppet värdlandsstöd. Men på samma sätt som vi behöver omhänderta militärt och civilt stöd till Sverige, då ska ju vi kunna stödja andra. På det sättet så blir det gemensamma operationsområdet även en fråga för civilt försvar. På det temat så konstaterar jag att det bästa stödet för Försvarsmakten, det är att samhället fungerar i så hög utsträckning som möjligt i alla situationer. Det är det bästa sättet att stödja mobilisering och krigsansträngning. För att Försvarsmakten ska kunna fullgöra sin huvuduppgift, vår huvuduppgift, att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp själva eller tillsammans med andra då inom ramen för en allians, då är det en grundförutsättning att få civilt stöd. Annars så kommer vi inte att klara det. Ryssland är vår dimensionerande motståndare, och vi ser och lär av det vi bevittnar i Ukraina. Vi behöver ta in det faktum att civila är direkta mål i rysk krigföring, trots aversion och motvilja som det här väcker när man tänker på det. Senast idag har jag sett grymma både bilder och utfall av kriget. Vi ser ren terrorbombning av civil infrastruktur i byar och städer. Om det här hade varit Sverige som var föremål för det ryska angreppet, då hade det här varit en situation att hantera. I inledningen av anfallet på Ukraina, alltså vid invasionen förra året, då såg vi till exempel att över 700 sjukhus och kliniker attackerades av den ryska sidan. Sjukvårdsinrättningar, förbandsplatser, ambulanser är fortsatt prioriterade mål, helt i strid med krigets lagar. Vi här hemma då, vi är inte där vi borde vara när det gäller totalförsvaret. Relativt den omvärldsutvecklingen. Det betyder inte att vi inte har någon förmåga. Men det är många saker som behöver göras. Vi har gått framåt, men det finns mycket kvar att hantera. En nyckel till framgången då, tror vi, det är att ta utgångspunkten i att det civila försvaret, det är hela samhället. De resurser som finns i kommuner och regioner, i näringslivet och statliga myndigheter. Och det här, de resurserna är mycket, mycket större än det som finns i det militära försvaret. De resurserna kan bidra till stark motståndskraft och kommer att bidra till stark motståndskraft. Ytterst så handlar det om att få till en samhällsplanering, en kultur och ett förhållningssätt hos beslutsfattare i såväl offentlig som privat verksamhet. Och det här behöver genomsyras av perspektivet, vad innebär det för totalförsvaret? Det kräver i sin tur en grundläggande förståelse för säkerhetsläget, för långsiktigheten i de ryska ambitionerna och krigets krav. Vi kan bidra till en ökad insikt och kunskap, och vi gör det också. Man behöver inte alltid krångla till det. Det är dumt. Det kan vara nyttigt emellanåt att ställa sig de mest basala frågor för att kunna ta nästa steg. Till exempel, vad gör jag som privatperson, som student eller i mitt yrkesliv? Och där kanske man har ansvar för en verksamhet som är viktig för att samhället ska fungera. Vad gör jag om det som händer i Ukraina händer hos oss imorgon? Så länge Rysslands krig mot Ukraina fortsätter så måste västvärlden vara uthållig, dels i sina sanktioner och också i sitt stöd till Ukraina. För utan det då riskerar det självständiga Ukraina vi känner idag att malas ner och utraderas. Jag stöder fullt ut den prioritet som ges åt det svenska militära stödet till Ukraina. Det är rätt. Det är omfattande och vi är nu uppe i materiell och utrustning för ungefär 20 miljarder svenska kronor. Och det här, det är helt nödvändigt. Samtidigt så har jag till politisk nivå varit mycket tydlig med att det får stora konsekvenser för Försvarsmakten. I det budgetunderlag som Försvarsmakten lämnade in här före semestern, då konstaterar vi att det redan beslutade stödet till Ukraina då, det innebar en betydande påverkan på vår förmåga och vår uthållighet. Och det kommer att ges mer stöd, och det behöver ges mer stöd till Ukraina. Jag vill också att ni ska veta att jag är oerhört stolt över mina medarbetare. Vi kommunicerar en del av vårt stöd, men av säkerhetsskäl så kan vi inte kommunicera allt. Den stora insats som svensk personal gör för att stödet ska komma till verkan, det är ofta ansiktslöst och det är dolt för flertalet av er. Jag hyser djup respekt för den professionalism som genomför utbildningsinsatserna vad gäller både individer och genomförande. Sammantaget så är det så att den aktivitet som säkerhetsläget kräver av oss, till exempel att genomföra de ständiga beredskapsanpassningarna, integrationsåtgärderna inför ett NATO-medlemskap och stödet till Ukraina, oundvikligen påverkar i vilken takt Försvarsmakten kan växa. Det är en av anledningarna till att nästa försvarsbeslutsperiod tidigare läggs ett år, Istället för 2026 så kommer vi att gå in i den här perioden 2025. Vi arbetar just nu intensivt med ett nytt underlag. Jag kallar det själv för ÖB Militära råd om vår fortsatta utveckling för regeringen och försvarsberedningsarbete med nästa försvarsbeslut. Det här, det är ett nytt militärt råd utifrån den mest omvälvande förändring som vår organisation genomgått i modern tid och som vi redan har berört, medlemskap i NATO. Nästa försvarsbeslut, och det vilar på en helt ny grund än det försvarsbeslut som gäller just nu, det vill säga försvarsbeslutet 2020. Då fanns inte NATO-medlemskap för Sverige på kartan. Ryssland hade inte inlett sin fullskaliga invasion mot Ukraina. I nära samarbete med kommande allierade så har kunskapen då för oss successivt ökat om vilken inverkan det här medlemskapet har för Försvarsmakten och de tidsfaktorer som är förbundna till delaktighet i NATOs avskräckning och kollektiva försvar. Avskräckning, det är ett sånt nytt ord som jag får lära mig att använda. Innan så använde vi andra ord. Det kunde heta tröskeleffekt eller vi var lite mer, kanske lite mer tillbakadragna. Vi avskräckte ingen alls, men nu är det här det handlar om. Detta då i kombination med effekter av Ukrainas stöd och att vi ska planera utifrån en fortsatt tillväxt med regeringens nu fastställda planeringsramar innebär att militärt försvar uppgår till 2% av BNP 2028. Det här, det innebär genomgripande förändringar och stora omfattande prioriteringar. Vår verksamhet just nu, den är högt prioriterad och den märks i tilldelning av ekonomi. Det är mycket pengar som går i riktningen mot militärt försvar, men det är inte detsamma som att vi har gott om pengar. Vårt ansvar är att göra de bästa avvägningarna och se till att det blir största möjliga försvarseffekt av varje enskild satsad krona. Jag tänkte säga några ord om ledarskap. Jag kommer gärna tillbaka till det här lite senare om ni vill prata om det. Enligt min mening så kokar ett gott ledarskap mycket ner till relationer. I Försvarsmakten så utgår vi från en stabil värdegrund och med ett tydligt personligt ansvar för våra egna handlingar. För att tillsammans bygga förtroendefulla relationer och förtroende. Tillitsfulla relationer är en förutsättning för att våra förband ska kunna lösa sin uppgift. Inte bara under övningar och i fredstid. Utan framförallt i kris och i värsta fall krig. Förtroende, det krävs på alla nivåer och i vår verksamhet kan det börja mellan två stridsparskamrater eller två rotekamrater om man nu väljer att flyga i skyn. Här finns en kärna av tilltro som möjliggör då sammanhållning på nästa nivå. Då kan det handla om en pluton eller en fartbedyksbesättning och den kan vara på 30 eller 50 personer och så vidare. Jag utgår ifrån och litar på min personal. Jag kan inte ha det här jobbet och börja med att de ska bevisa sig, utan jag litar fullt ut på mina medarbetare. Det här är ett förtroende som måste kännas i vår organisation. Det ska kännas här innanför bröstet. Helst ska det kännas i hjärtat. Då har vi kommit riktigt där vi ska vara. Personligen så är jag helt övertygad om att det finns ingen anställd eller frivillig kopplat till Försvarsmakten som går till jobbet och vill göra ett dåligt jobb eller som vill misslyckas. Alla vill göra rätt. Alla vill lyckas. Alla vill bli bättre. Ibland då går det fel. Det vill säga man gör ett misstag. Men i min organisation så måste det vara okej att misslyckas och dra erfarenheter av det. Vi ska lära oss kollektivt av våra misstag. Det här kallar jag en icke-dömande kultur. Det vill säga det vi utgår att alla agerar i god tro och gör sitt allra bästa. Det här vet jag att det också fungerar i min organisation och framförallt i de mest krävande funktionerna. När jag pratar om en icke-dömande kultur, då ska man inte blanda det med någon form av förlåtande kultur. Det är okej att slarva. det är okej att bryta mot ett regelverk. För gör man det, då får man stå till svars. Då är vi ganska hårda. Men vi utgår ifrån att alla gör sitt bästa i alla lägen. Det är helt klart en utmaning för oss att gå från decennier av neddragningar och reduktion. Det kräver en förändring i vårt tankesätt. Jag brukar säga att förr då hade vi tid men vi hade inga pengar. Nu finns pengarna på plats och höga ambitioner. Men tiden är knapp. Jag tror väldigt mycket här på att man måste våga släppa loss kraften. Och att som ledare så är det också så att jag äger inte all makt. Utan makten finns och ska finnas ute i organisationen hos mina anställda i längre ut. Jag måste se till och hjälpa dem att förstå vart vi ska någonstans. Och ge mandaten och resurserna. Men också självförtroendet att vi ska nå dit. En icke-dömande kultur är viktig även på det här området. Inte minst när vi måste våga släppa strävan efter perfektion och istället fokusera på resultat här och nu. Det här är inte lätt, men det är det vi behöver göra. Att göra misstag då, det kan ju leda till att vi kollektivt lär oss någonting. Därför är det viktigt att vi utvärderar allt vi gör, även misstagen. Och sen försöker vi igen och så utvärderar vi igen. I min organisation så måste viljan att lyckas vara mycket, mycket starkare än rädslan och oron för att misslyckas eller göra fel. En ängslig organisation eller en rädd organisation är en farlig organisation, för det tar inte personalen initiativ. För oss kan man säga så är det dödsviktigt. När det gäller att rekrytera nya medarbetare till Försvarsmakten så har vi väldigt svårt att konkurrera med lön, med pengar. Men det vi kan konkurrera med, det gäller värderingar och det gäller meningsfullheten i jobbet, att få göra skillnad. Det handlar också om att erbjuda att få utmana sig själv och utvecklas som människa. Nu talar jag ju förstås i viss mån då i egen sak här. Kanske inte 100% objektiv i den här frågan. Men jag kan ju varmt rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare. Och jag hoppas att få träffa många av er längre fram. Och oavsett vad ni studerar. Om ni är statsvetare eller jurister eller ekonomer eller civilingenjör. Oavsett vad ni studerar. Jobbet finns hos mig. Alla går inte i uniform. Vi har många civila. Alla är med i den militära professionen. Alla är med och gör skillnad. Och idag kan jag säga att jag behöver flera av er. Många av er. Avslutningsvis. Omvärldsläget ställer krav på Sverige. Det vill säga på oss. Jag tar alla chanser jag får inom en fråga eller ärende, och det är att man kan inte ha hopp som strategi i sin planering. Men samtidigt så får vi heller inte tappa eller förlora hoppet om en mer stabil säkerhetssituation i vår del av världen, för då skulle vanmakten äta sig in och det skulle vara förödande. Då kommer jag till min näst sista bild och konstaterar att när man besöker akademin, då ska man naturligtvis lämna mycket stort utrymme för frågor och diskussion. Varsågoda, mina vänner. Jag är redo. Framåt!
Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa kafé och är beläget på Klostergatan 9. Gör som studentafton och införskaffa ett nybakade bröd och era rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs.
Ja, tack ska du ha, Mikael Bydén. Mycket, mycket intressant. Och jag ska inte hålla låda, även om jag är docent i freds- och konfliktforskning, så är det inte meningen att jag ska hålla något anförande här, utan det här är studenternas afton. Så att det är bara att ställa frågor nu till överbefälhavaren.
Det skulle kännas lite trist om vi sitter tysta här en timme nu, men Erik och jag, vi är beredda att göra det också.
Du där, jag vet inte vad du heter.
Ja, mikrofon. Tack så mycket.
Hej. Jag tänkte ställa frågan till dig. För några veckor sedan så släppte du en video till dina medarbetare. Och i den här videon så pratade du om den personliga utrustningen i det svenska försvaret. I den här videon så säger du att, som vi många nog här inne vet, så den personliga utrustningen just nu är lite bristande i det svenska försvaret. Speciellt i antalet som vi har. Och i den videon så säger du att det här är någonting ni har vetat om. Ni har vetat om det länge. Det är folk som har sagt det här till er. På något sätt så innebär ju det här att det finns ett stopp någonstans. Någonstans tar det stopp. Materiellen kommer inte fram. Vart skulle du säga att det här stoppet sitter? Och den här frågan är lite tvådelad, för att jag vet att här inne sitter många statsvetare, politiskt intresserade, som vi ser nu hur partier yrkar på liksom större värnpliktsvolymer, större, mer. Kan Försvarsmakten i nuläget hantera det här med tanke på att, som vi ser, så finns det någonstans ett stopp i att materiellen kommer fram? Tack.
Då ska jag försöka börja rätt ände på den här frågan. Ett, det här är ett misslyckande. Det går inte att sätta ett annat ord på det här. Det här har varit känt. Det här borde ha varit löst för länge sedan. Det finns en massa förklaringar. Jag konstaterar att vi har beställt för lite material. Vi har beställt den för sent. Sen finns det säkert en massa andra bakomliggande orsaker. Det får nu de som kan det här området jobba med. Rotorsakerna, och så ska vi komma till rätta med det. Så det vi har gjort nu under sommaren, det är att vidta ytterligare åtgärder. Akuta åtgärder. Vi har hemställt och gett order om att de som inte behöver sin utrustning lämnar in den till förmån för de som behöver den, framförallt de värnpliktiga. Vi har sett till att köpa sånt som vi borde ha köpt för länge sedan. 10 000 par kängor, 10 000 par regnställ och så vidare. Men då, om man då ska försöka då fundera på varför hamnar vi här då? Och då är jag tillbaka igen. Alltså under lång tid, under större delen av min karriär, så har vi levt i en situation med reduktioner och neddragningar. Där vi hade all tid i världen och där vi kunde förfina alla typer av rutiner. Vi lämnade värnplikten. Vi var duktiga på att utbilda stora volymer värnplikter och se till att ha prylarna på plats. För att under en period då ha ett frivilligt försvar med anställda soldater och sjömän enbart. Och vår verksamhet byggde på att vi utrustade och utbildade förband under ett år, som vi skickade utomlands under 6 månader, som kom hem, och så tog vi ifrån dem utrustningen och då hade vi förberett nästa gäng. Prylarna behövdes egentligen väldigt centralt på några platser. Och sen kommer värnplikten tillbaka och vi lyckas inte få ihop det här. Jag vet inte var flaskhalsarna sitter fullt ut, men det är ju också någonting som vi tittar på. Det här får inte hända igen. De senaste inrycken nu senaste veckorna, den information jag får, det fungerade. Och det var ju väl det då. Men vi ska inte vara här till nästa inryck, alltså nästa års inryck, utan då måste det här finnas bättre på plats så att det finns också en process bakom det här. Det här är förtroendeskadande. Det här är för mig är det här en väldigt jobbig fråga. Den är allvarlig. Den är smärtsam. Och den är förklenande för min organisation. Var det tydligt? Tack.
Menar du att det här är en följd av den här nedrustningen som har pågått sedan 1980-talet? Alltså att vi har brist på utrustning och så?
Ja, men till del är det ju så. Och framförallt då rutinerna för hur man hanterar det. Att ha de här logistikkedjorna som liksom går genom hela systemet. Vi har tappat det. Det är en del. Det är inte hela förklaringen, men det är delar av det. Men där ska inte vi vara. Det här kommer inte att hända igen. Under min tid.
Okej. Någon mer fråga? Där har vi en.
Hej.
Hej.
Du nämnde telekrig och cyberförsvar. Mm. Och jag undrar om du vill nämna lite mer tankar om det och också om du vill slänga in lite om divisionsledning.
Om det sista?
Divisionsledning.
Divisionsledning, ja. Och nu börjar vi hamna i det. Telekrig och cyberförsvar, säger du då. Då är det ju så att det här är ju då, det är två exempel på mer av det moderna krigföringen och förmågor som finns inom det här. Och det här har vi ju sett även i Ukraina. Man kan säga att Ukraina är ju en blandning av gammalt och nytt, där man använder nytt på det sätt som man har gjort tidigare, men man använder också gammalt på nya sätt. Man är väldigt snabb när det kommer till innovation, att använda redan utvecklad teknologi som kanske är utvecklad för civilt syfte. Och så löser man ett militärt problem. De här delarna då, inte minst cyberförsvar och det som hänger, det är ju någonting som vi nu jobbar rätt hårt med. För Försvarsmaktens del så introducerade vi en cybersoldatsutbildning här för några år sedan. Det är ju då unga, begåvade kvinnor och män som kommer in och gör sin värnplikt, som vi sätter under väldigt hårt utbildningstryck under ett år. Det är väl typ att läsa dubbla kurser på avancerad universitetsnivå, plus att de då får jobba ihop som vi gör, alltså man jobbar i grupp här. Det där har visat sig vara väldigt bra. Det är ett område som vi behöver utveckla. Cyberförsvaret är ju lite olika delar. Det handlar ju om att skydda det vi har som är skyddsvärt. Att ingen kommer åt det, att ingen kan lägga in något som är fel eller ingen kan stjäla information. Men det handlar också om att kunna slåss på den här arenan, om jag ska prata ren svenska. Det vill säga att man kan genomföra offensiva operationer, aktiva operationer mot den som försöker göra någonting ont mot oss. Den uppgiften har Försvarsmakten också. Vi har också stöd av annan myndighet i det. Det är väl så långt jag kan ta det. Ett område, kan man säga, en ny arena och bedriva krigföring på. Telekrig är ju också ett sånt område nu som vi ser en hel del av i Ukraina. Det kan man ju nyttja på olika sätt med fasta stationer, men mycket bygger det på de obemannade plattformarna som man hänger den här typen av förmågor på. Så det är ju framåt. Divisionsledning, det är ju spännande att du tar upp. Jag förstår att du är påläst här. Och har du gjort värnplikt? Ja, härligt. Divisionsledning då, det är en högre ledning för armén, så att säga. Vi bygger de stridande förbanden är ju under någonting som kallas då för brigad, där man har ett antal ingående kapaciteter för att kunna genomföra markstrid. En brigad är rätt många soldater och väldigt mycket förmågor. Det kan vara upp till 5000 man och kvinnor ungefär. Och om man då sätter ihop några av de här brigaderna nu då, vi är på väg att utveckla några fler, då har man också då en divisionsledning för det här. Det finns en divisionsledning just nu i Lettland som vi tittar en del på, som danskarna har bemannat, som vi också då tar erfarenheter ifrån. Så att det här är ju en, ja, utan att fastna allt för mycket, det här är en förmåga och en ledning som är under uppbyggnad. Vi har kommit rätt långt på rätt kort tid. Vad har vi mer?
Där.
Nu börjar det komma händer.
Du där.
Hej. Jag har bara en liten fråga angående NATO-medlemskap, tror jag framför allt, i att du sa att det var inte bara Försvarsmakten som kom med i NATO, utan det är hela Sverige som nation. Och då kanske jag undrar, vad innebär det för mig? Alltså jag är krigsplacerad, jag har gjort värnplikt, men vad innebär det för hela befolkningen egentligen om något skulle hända? Vad innebär för värnpliktiga och liknande? Vad blir följderna vid ett angrepp till exempel?
Först och främst så handlar det om, det, om jag tar min utgångspunkt för oss, så handlar det nu om att lägga militär planering gemensamt. Så att vi måste gå in och genomföra en gemensam planering med NATO. Vi blir en del av någonting större. Ska man vara väldigt generellt, så kan vi ju säga att våra nationsgränser, de blir ju mindre betydelsefulla. De är betydelsefulla inledningsskedet, är det som kallas för artikel 3, alltså totalförsvarsuppgiften att skydda landet inledningsvis. Men den planering som ligger sen, då ska vi vara beredda att vara någon annanstans. I landet ska vi också vara beredda på att ta emot det stöd som vi då kan åtnjuta med garantin, och då kallas det för artikel 5. Det innebär ju att vi måste ha infrastruktur och kapaciteter som gör att de som kommer hit för att stödja oss eller kanske ska över och stödja Baltikum eller Finland måste komma till verkan. Och då blir det ju ett ansvar för många delar. Tänker att förstärkningen kommer på köl över Atlanten, seglar in på västkustens hamnar och där urlastar man. Det börjar med att man då passerar in på svenskt territorium. Det är ju tull och kustbevakning och så kommer man till en hamn och så ska man vidare därifrån. Man ska vidare på vägar eller järnvägar. Man ska ta del av resurser som finns. Så att då kan man ju säga att då är ju alla ministrar i regeringen är ministrar för civilt försvar. För någonstans i den här kedjan så har de ett ansvar. Och sen är det ju så att som land så är ju det här den säkerhetspolitiska lösningen som vi nu går in säkerhetsmässigt, där vi blir en del av någonting som är mycket, mycket större. Det är ju ett militär allians, men den är ju politiskt styrd och det är då säkerhetspolitiska lösningen i landet. Det kommer att påverka allting vi gör egentligen kopplat till säkerhet på helt nya sätt. Jag tror inte vi har sett hela omfattningen av det. Vi har inte omfamnat hela den här uppgiften på det sätt man ska göra. Många tittar ju på oss och tror att det är vår uppgift, men så är det inte. Utan den är politiskt styrd och sen handlar det i slutändan om att faktiskt skapa säkerheten genom att ha gemensamma försvar.
Mm. Det var någon bakom där.
Jag ska passa på att säga det också att vi tar emot frågor från läktarna så att vara redo på läktare och på scen. Ja.
Ja, just det, där uppe är det också någon som vi blir lite bländade så det är svårt att se. Där har vi någon. Där uppe har vi någon.
Halloj, hörs jag? Yes. Ja, nu hörs jag. Apropå att alla jobben finns hos dig, särskilt hos akademiker. Då tänker jag, hur ser du utvecklingen och framtiden för de befälskategorierna med akademisk bakgrund? Och då tänker jag reservofficerare men också SOF, de som har läst en civilkandidatexamen och därefter läst en särskild officersutbildning. Dels i tillväxten av Försvarsvakten men även i ljus av NATO-medlemskapet?
Väldigt bra fråga och det finns ju flera delar i den. Idag har vi en av, hävdar jag, världens mest utvecklade officersutbildningar om vi då tar officersprogrammet. Det bygger nu på eget ämne. Vår utbildning idag är ju likställd med egentligen vilken universitets- och högskoleutbildning som helst. Det var det inte tidigare. Så att vi har ju, där har vi nått långt. 3 års utbildning. Vi har ju varit mindre flexibla tidigare i Försvarsmakten när det har varit mer inomverksutbildningar. Att alla måste göra allt. Men kommer man då med en högskole- och universitetsutbildning Då kan man också tillgodoräkna sig den och inte, då ska man inte behöva göra de 3 åren. Det här är någonting som vi har jobbat med. Det är en självklarhet om man då redan har utbildning och liksom har gjort det man behöver göra. Men det innebär inte att man är klar utan vissa delar finns ju bara inom ramen för yrkesofficersprogrammet. Reservofficerarna, det är en kategori officerare som vi under ett antal år inte riktigt orkade hålla igång på det sätt som vi skulle vilja göra i övningar och i vår verksamhet. Det är den kategori som har varit kvar. Nu börjar vi börjar närma oss måltalen för hur många vi ska utbilda varje år och då kommer det också in yngre generation reservofficerare som vi också behöver dra på mer än kanske ett par veckor på sommaren. De kommer att vara inne och jobba mer. Det är det jag ser framför mig. Oerhört viktigt. Så jag ser rätt ljust på det. Den här utbildningen blir emellanåt lite ifrågasatt, framförallt internt. Att vi lägger för mycket tid på den akademiska delen. Jag säger att den är helt avgörande att vi har en utbildning som håller samma kvalitet och som också kan jämföras med civila högskolor och universitetsutbildningar. Det är en styrka för oss idag. Det är väldigt viktigt.
Du där.
Ja, tjena. Jag undrar om ditt militära råd.
Det känner jag igen.
Ja,
ja det
vi har sett lite grann.
Kul att se dig igen.
Samma. Det handlar ju om ditt förslag till hur Försvarsmakten ska utvecklas. Och då skriver vi att armén ska dimensioneras för att strida på morgondagens glesa slagfält. Slagfältet i Ukraina är väl idag allt annat än glest. Och då undrar jag, hur gör ni bedömningen att det slagfält som vi kommer strida på i framtiden kommer vara just glest och inte tätt?
Och oavsett vad man sätter för ord på, om det är ett glest slagfält, men det vi ser i Ukraina, det är precis som du uttrycker, det är ju inte så att hela landet står i brand. Det finns delar av landet som, om inte är helt opåverkade, där i alla fall samhället fungerar egentligen rätt orört. Och det är det jag säger, att det är oerhört viktigt att vi bygger ett sådant system. Sen finns det vissa delar av landet där det inte är någonting kvar, där det är fullständigt sönderbombat. Det är nästan svårt att ta in när man ser de här bilderna. Ja, men det finns ju ingen, även om vi har en övermäktig motståndare att titta på, det finns ju ingen försvarsmakt som kan rulla in över någon landgräns i vår del av världen och ta över ett land där det liksom är krig på varenda kvadratkilometer. Det kommer inte att vara så. Så det viktigaste för kommunerna här, det är ju faktiskt att de ser över sin verksamhet. Och för ju fler som går till jobbet, även om vi har deklarerat landet i krig, ju fler som går till jobbet varje dag och håller igång de viktiga samhällsfunktionerna, desto bättre det kommer att vara. Det är inte så att försvarsmakten, för att vi går mot högsta beredskap eller krig, kommer att säga att vi ska ha allt. Vi kommer att behöva de resurser som vi uttrycker och behöver. Någon landsdel kommer vi förmodligen att behöva evakuera, för där ska det föra strid. Där vill vi flytta på invånarna så att de inte far illa. Men det kommer inte att vara överallt. Så det är väl det svar jag kan ge. Och armén säger också, det är nuvarande försvarsbeslut är ju markstridsfunktionens försvarsbeslut, kan man säga. Större volymer, att bli mer uthålliga. Den stora skillnaden för armén i det råd som kommer, utan att jag går in på detaljer, det handlar ju om stående förband. Alltså inte mobiliserande förband som är klara om någon tid, utan stående förband i hög beredskap som man kan lyfta och genomföra militär operation någon annanstans. Till större grad än tidigare. Och det här kostar på en hel del. Men det är där vi måste börja fokusera, mot de krav som NATO kommer att ställa. Det var en del händer här.
Ja, det var många händer.
Ja, nu kommer de.
Ska vi ta där nere någon av er där?
Hejsan, jag mötte dig under värnpliktskongressen i april.
Ja, vad trevligt.
Och då diskuterade vi förtroendevalda bland förbanden att grå arbetskraft är verkligen någonting som förekommer under värnpliktsutbildningar. Och exempelvis tänker jag då på när värnpliktiga skickas ut på beredskap eller när irrelevant vård tar utbildningstid. Hur diskuteras detta på central nivå och vad är er ståndpunkt i det?
Irrelevant vård är stor skillnad mot för om man blir anspråkstagen för en militär operation som värnpliktig. Det kan jag inte nog betona. Och de värnpliktiga då får vi använda till skarp verksamhet här hemma efter att man har kommit tillräckligt långt i sin utbildning. Vi får också nyttja de värnpliktiga för övning i annat land, men inte skarp verksamhet. Det här är en fråga som finns på politiska bordet nu. Hur ser det då ut här när vi blir fullvärdiga NATO-medlemmar? Hur ska vi se på de värnpliktiga och hur kan vi nyttja dem? Finns det skäl att se över hur man ska göra? Uttrycket grå arbetskraft, det var rätt tongivande tidigare i min karriär. Det var till exempel värnpliktiga som satt i vakten, det vill säga in till en garnison. Jag har lite svårt att se att det skulle vara grå arbetskraft när man under del av sin värnpliktsutbildning, när man är utbildad till vaktsoldat, att man inte skulle kunna vara där. Jag tycker att vi gick fel. Vi tog det för långt åt andra hållet. Men en värnpliktsutbildning är ju mycket, den är ju väl definierad vad utbildningen ska innehålla. Därför kan vi inte använda de värnpliktiga hur som helst, för då har man inte nått målet och då är man inte krigsplaceringsbar. Men det är många som till exempel har någon uppfattning om att gå högvakt är någonting också då som man inte ska lägga tid på. Högvakt är skarp verksamhet. Det är det skarpaste vi gör med våra värnplikter. Men skarpt vapen skyddar och bevakar såväl Stockholms slott som Drottningholm. Skarpare än så kan det inte bli. Ja, då är det ju när vi är i en skarp militär operation där vi gör någonting annat. Men jag värjer mig lite för vad definitionen då på grå arbetskraft är. De värnpliktiga ska få en adekvat och relevant utbildning. där vi också hanterar dem medmänskligt på allra bästa sätt. Det man möter i utbildning som 19-årig kvinna eller man och kommer till Försvarsmakten, då ska värnpliktsutbildningen vara den bästa av utbildningsmiljöer. Så ska det vara. Sen vad man får genomföra för verksamhet under tiden, det är liksom en annan fråga. Men där ska man nog vara beredd på att det kommer att bli en politisk diskussion om vi ska ta ut stegen lite längre. Jag såg en hand lite närmare här. Vi
tar här.
Hej, Martin Englund, professor i medicinska fakulteten. Jag har en NATO-fråga. Ser Försvarsmakten några bekymmer med att det finns NATO-länder med vad som verkar vara allt mer ökande sympatier för Ryssland och också regering med sympatier för att stödja Ryssland?
Alltså då, det här är ju lätt att glida undan då som myndighetschef, att det där är ju liksom ingenting som jag behöver bekymra mig särskilt mycket över. Det är väl snarare ett politiskt bekymmer och ett bekymmer för NATO. Jag tycker också, jag vågar ta det så långt nu som att det är klart att det är ett problem och blir en utmaning om inte vi blir fullvärdiga medlemmar. Men problemet är lika mycket NATOs. Men det finns ju väldigt tydliga tendenser, som du säger. Personligen så tycker jag att det är ganska obehagligt till och med vissa uttryck som finns just nu av vissa länder. Och det är väl inte bara NATO-medlemmar, men det finns ju liksom en rörelse och en kraft där som vi nog ska vara väldigt uppmärksamma på. Men jag får faktiskt överföra den där frågan till en annan nivå. Jag har fullt upp med förberedelser och integration, och det kommer jag att göra tillsammans med mina NATO-kollegor. Där märker jag inget bekymmer, inte ens i min dialog med min turkiske motsvarighet eller den ungerske för den delen. Vi är helt överens. Vi är väldigt välkomna. De ser fram emot att ha oss som NATO-medlemmar militärt. De vet att vi bär in väldigt bra saker. Vi gör NATO starkare. Vi bidrar till avskräckningsförmågan.
Där har vi en vit arm.
Ja, vi lever i en tid där desinformation och desinformationskampanjer lättare får fäste och dessutom riskerar att skingra och polarisera den svenska befolkningen. Vad finns det för tankar hos Försvarsmaktens sida för att befästa och stärka allmänhetens kompetens i psykologiskt försvar?
Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi syns och att vi hörs och att vi är tillgängliga för den typen av frågor och alla frågor. Vi har ju gått från en situation där förtroendet för min myndighet, det var rätt lågt. Om man går tillbaka 10 år i tiden så låg vi väldigt långt ner bland de då institut som mäter förtroende, och det är ju flera som gör det. Vi har haft en väldigt positiv utveckling här under den här perioden, och det är klart att det har ju, omvärldsutvecklingen är ju en del, men det är också att vi gör ett väldigt bra jobb. Så att jag tror att oavsett fråga, om det är kopplat till information eller påverkan som egentligen hanteras av annan myndighet, när vi är ute och uttrycker oss kring de här frågorna så åtnjuter vi ett rätt stort förtroende idag, och det är väl där vi kan hjälpa till. Och vi följer ju det här också. Vi har ju en stor underrättelse- och säkerhetsorganisation i MUST, militär underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det här är ju en del av det som ligger inom ramen för icke-linjär krigföring, och det pågår ju nu. Det pågår rätt mycket informationskampanjer och påverkanskampanjer och informationsoperationer. Och det vi alla måste hjälpas åt med, det är att vara rätt kritisk till den information vi tar till oss, att inte bara svälja allting utan kanske kritiskt granska. Den faktiskt blir egentligen inom alla områden man studerar att lära sig det kritiska granskandet. Det här kan alla göra skillnad, och att man också räcker upp handen och ger sig till känna när man ser saker som inte är rätt, och att man inte låter uttryck och obemärkt förbi. Oavsett om det är på sociala media eller om det är över middagsbordet, då kan man ju faktiskt säga att det där stämmer inte. Det tror jag är väldigt viktigt.
Vi har gärna en fråga här uppe från läktaren också.
Just det, det är på läktaren man vet och kan.
Vi har lite
kan
svårt att se er här. Så ni...
Nu ska vi se. Ja. Ja, nu ser inte jag någonting här.
Hej. Ja, nu under kalla kriget har vi sett att det konsumeras eller används otroliga mängder ammunition. Där, speciellt artilleriammunition. Och i motsvarande mängd som de i USA kan producera på en månad används upp på en dag. Hur ser det, borde svenska staten till exempel finansiera uppskalningar av svenska fabriker och liknande så att vi på något sätt är mer förberedda om väl kriget kommer?
Ja, men en erfarenhet från Ukraina det är ju den här, och man får väl använda då förstärkningsord här, men det är ju en enorm konsumtion av militär material och ammunitionseffekter på ett sätt som vi inte har planerat med tidigare. Det är ju en sån här sak och det gör att nu har många länder då stöder Ukraina med donationer. Vi går så långt vi kan utan att göra avkall på egen säkerhet. Men vi har gått längre på vissa områden än vad vi kanske hade tänkt oss ifrån början. Det är inte bara vi utan det är de flesta. Och det gör ju nu att alla behöver fylla på. Dels så behöver man fylla på det man har donerat. Men det är ju också en insikt att man kommer att behöva ha en större mängd i eget innehav som man har rådighet över. Det klarar inte försvarsindustrin av med dagens produktionskapacitet. Sen finns det möjlighet för industrin att uttrycket då, öka eller rampa upp och starta upp produktionslinor. Men här är de också i en situation att de behöver ju på något sätt finansiering och garantier för att det går då, att det blir avtal och att det är de som kommer till anskaffning. Och just nu så kan inte risken vara särskilt stor för producerande försvarsföretag på vissa av de här områdena för att behovet är jättestort. Det är klart att stat kan gå in och garantera. Och sen handlar det också om risktagning från de här industriernas sida så långt de klarar av att ta den risken. Den här dialogen den är intensiv och den pågår på många olika nivåer och inom många olika samarbeten, inte minst internationellt. Vi tar en hel del ansvar i vårt land. Vi har Försvarets materielverk som är lite grann av en ramnation kring flera samarbeten och det bygger på att vi har en inhemsk försvarsindustri som är väldigt framgångsrik.
Mm. Där en hand.
Ja, hej.
Hej.
Jag tänkte på det här med att det blir allt mer sannolikt att Försvarsmakten kommer få en roll i att hjälpa polisen mot gängkriminaliteten. Och nu när ni har den här omställningen med NATO-processen och allting, hur ser du på det här och på att har ni resurser och tid för att hjälpa polisen på ett produktivt sätt i den här kampen?
Ja, men det är ju inte så att Försvarsmakten behöver fler uppgifter just nu. Det tror jag att ni förstår. Och med, när vi då tittar på det ambitiösa försvarsbeslutet och så adderade jag omvärld och beredskapsuppgifter, förberedelserna NATO och stödet till Ukraina. Nej, men vi går ju väldigt tungt i grunden. Det vet jag. Det är den återkoppling jag får ifrån min personal. Även i medarbetarundersökningar. Men sen är det ju så här fint ordnat att det finns ju lag och förordningar som styr oss och det är på fyra pelare kan man säga när det är då stöd till polisen. Det är en stödförordning, det är en lag om vid olycka, det handlar om en helikopterförordning och det handlar om en lag om vi då hamnar i terrorism. Då kan då polisen hemställa om stöd och så kan de dra på våra resurser om vi har några tillgängliga. Så det är en prioriteringsfråga, det är rätt uppenbart. Den mediebild som nu har målats upp så kan man ju tro att Försvarsmakten ska gå in och rätta upp någon polisens verksamhet, men det handlar inte om det. Här handlar det om väldigt tydliga behov som polisen har som vi kan gå in och stödja dem med så att de får den här resursen de behöver. Det kan vara någon form av en säkerhetsoperation. Det kan vara att vi hjälps åt med att ta fram rutiner för att hantera stora mängder information och ta fram, analysera och ta fram underlag. Det kan vara andra saker. Idag så har då regeringen fattat beslut så vi fick det gemensamma underlaget. Det handlar inte om några stora nya initiativ, utan det handlar egentligen om att utveckla det vi redan gör. Att göra mer, göra på annat sätt under andra förhållanden. Och kan vi göra det under rådande lagstöd, då gör vi det. Behöver vi förändra lagstöd, då kommer vi att hemställa om det till politiken. Jag tycker det är en självklarhet att vi stora myndigheter behöver hjälpas åt. Och den situation polisen har hamnat i, den är oerhört svår att hantera. Det får man ha respekt för. Oönskat och svårt att hantera. Jag skulle vara stolt om vi kan hjälpa polisen med mer, men samtidigt så har jag också ett huvuduppdrag som går i första hand. Här har vi
där har vi tre stycken.
Ja, då, här.
Bara att välja.
Hej. Som vi har pratat om så har vi ju skickat en del material till Ukraina nu med all rätta. Bland annat så har vi ju skickat en 10-12 stridsvagnar. Och min fråga är väl, som du själv nämnde så behöver vi öka våran volym och tillgänglighet på materiellen. Finns det någon plan på att i närtid inskaffa fler stridsvagnar? Finns det någon plan och vilja kring det? Och om det inte finns så skulle jag vilja skicka med ett önskemål eller en tanke kring att det kanske är någonting man borde titta på.
Men svaret är ja. Jag skulle kunna stanna där. Det finns både planer och vi kommer att få den ekonomi som behövs. Sen är utmaningen då, om vi nu har lämnat ifrån oss 10 stridsvagnar, så genererar det ju dem en kostnad för oss som är så här stor. Men med tiden här och med en ekonomisk, alltså det går ju bli väldigt tekniskt här, men med inflation och med ökade kostnader och så vidare, så när vi köper 10 nya så kommer det att vara mycket dyrare. Men vi kanske kan köpa 8. De planerna de finns. Det är stridsvagnarna. Det är 50-talet stridsfordon som också självklart betyder någonting i vår egen kapacitet när vi gör det här. Om jag ska säga några ord om det. I den här månaden i fjol då lämnade vi in ett underlag från Försvarsmakten till regeringen som var rätt omfattande vad gäller stödet. Då hade vi inte riktigt kommit igång. Det var enklare system som hade gått. Men då sa vi att det här är materielsystem som vi då kan stödja Ukraina med. Det fanns materielsystem i den där vi också sa att det här finns, men det här borde vi inte göra. Det fanns också materielsystem som inte fanns i underlaget. Och allting i underlaget har gått. Och även sånt, till exempel stridsvagnar, för det var inte med i mitt underlag från början. Och det säger mig att det finns en politisk vilja, helt rätt, att göra så mycket vi kan. Sen blir det en risktagning. Och när risktagningen passerar den risk som jag säger att vi militärstrategiskt och operativt kan ta, då kan ändå politiken överpröva det med regering och riksdagsbeslut. De har gått in och fattat beslut där. Till exempel i somras kallade man in riksdagen, trots att riksdagen var stängd. Och det visar också på den här handlingskraften politiskt. Så att det kommer att behövas mer, men nu är det mer av utbildning. Alltså vi har ju, vad gäller den egna innehavet, är svårt att gå mycket längre än vad vi har gjort nu. Men återanskaffning absolut finns i planerna. Vågar inte säga att det är beställt, men det finns i alla fall tydliga inriktningar på när vi kan få ersättningen. Så det här är ju FMV håller på med det för fullt.
Vi har flera här nere.
Längre. Det märks att det är väldigt många som är initierade här inne. Hur många är det som har gjort värnplikt eller GMU? Det är bra det. Då vet jag vad jag har här. Varsågod.
God kväll. I Ukraina i den här senaste tiden så har ju framförallt små kommersiella drönare spelat en avgörande roll för bland annat rekognosering. Och min fråga är egentligen, hur ser drönarförmågan ut hos Försvarsmakten, framförallt på lägre nivåer, alltså pluton, kompani, även gruppnivå i framtiden?
Mm. Och det var bra att du la till det sista med framtiden, för då kan jag säga att det ser ganska ljust ut. Men sen kan jag ju bjuda på den också, om du hade frågat hur det ser ut idag så är vi inte jätteframstående. Vi har Vi har obemannade flygande farkoster på en rad av våra förband, men det är inte till den nivå som vi nu ser hur kriget förs. Och det är inte bara inhämtning av information, utan väldigt många av det som Ryssland använder nu, som man också flyger in i, om inte svärmar så i stora volymer, alltså många, de är ju dessutom då beväpnade eller bestyckade. Och där är vi inte, men det är definitivt ett sådant område som vi kommer att förstärka nu i de planer som vi lägger i samband med det militära rådet och därefter. Så det är med more to come.
Ja, då tar vi gärna en läktarfråga till, tack.
Hej, jag har en fråga angående kompetensförsörjningen inom Försvarsmakten. Ni har på senare tid, ända sedan innan kriget, haft problem med att hålla kompetens, och det har varit uppe på nyheterna med till exempel stridspiloterna och så vidare. Och har ni några mer konkreta grejer ni jobbar med i dagsläget för att försöka hålla kvar folk inom organisationen? Är väl egentligen min fråga vad ni arbetar med på det planet.
Det här är ju ett område som är det både börjar och kan tyvärr sluta med det om vi inte lyckas. Vi står ju och faller med personalen. Förra året så uttryckte jag mig tydligt internt i organisationen genom att ge ut en dagorder där den här frågan har aktualiserats och accelereras rätt rejält. Vi, utifrån den plan som låg inför förra året, så ökade vi personalkostnaderna inom det du frågar efter med ungefär 10%. Det är en rätt så häftig ökning förra året. Och det var ju bland annat piloter, men det var en rad saker där. Löner, villkor, förmåner. Och här fortsätter vi nu det arbetet. Det finns mer att göra. Det handlar ju dels om att vara attraktiva i rekrytering. Det handlar om att vi är måna om de vi har, bibehålla, alltså att behålla den personal vi har. Så det är en rad olika åtgärder som görs. Inför det här året också då, i staten, så alltså det finns ett, vi ska inte vara löneledande i staten som helhet relativt det som finns utanför, men sen handlar det också om de stora myndigheterna som inte kan och ska vara löneledande i staten. Här har vi varit, om inte bäst i klassen, väldigt duktiga på att hålla ner det här. Men från och med i år så är vi både prioriterade och får förståelse för att vi kommer att behöva ligga lite högre nu under några år. Det jobbar vi rätt hårt med. Det första har redan gått ut och det kommer mera. Och då ska, när jag säger så, då blir ju förväntningarna skyhöga och alla förväntas nu att nu ser lönekuvertet helt annorlunda ut. Det kommer att komma på inom de områden där vi måste öka. Soldater och sjömän har ju varit mycket tydliga. Piloterna har varit annat. Vi har ett område som är generellt, det är ju teknisk personal. Där vi har svårt att konkurrera. IT-personal kan också vara där. Vi pratade om cyber här innan. Vi försöker ju rekrytera ur de vi själva utbildar. Men vi kommer att behöva göra mer. Det är uppenbart.
Är det någon mer på den sidan av balkongen som vill säga någonting?
Ja, här har inte någon fått fråga så här långt.
Här uppe hade vi läckta fråga.
Tack så mycket. Så i ditt anförande så sa du att du rekommenderar Försvarsmakten som arbetsplats.
Absolut.
Men samtidigt så har det funnits problem med jämlikhet och lika behandling. Hur arbetar Försvarsmakten med detta i praktiken utöver att gå i Pride-tåg och olika kampanjer? Affischer och så vidare.
Hösten 2016, då fick jag ta del av den medarbetarundersökning som hade genomförts. Det var det över 700 av mina medarbetare som satt i kryss i rutan där det står har varit utsatt för kränkande särbehandling de senaste 12 månaderna. Och då började jag ställa frågor, vad är det här? Men det var ingen som kunde svara på det. Och ju fler frågor jag ställde, desto mer exempel och mörk bild fick jag. Och det var ungefär, ja men det kan vara någon som är kränkt för lön och någon som är, sen kan det ju vara fysisk kränkning, men så här kan vi inte ha det. I februari 2017 då fick jag ett e-mail i det här, för det var ju, det pågick rätt många saker, men i februari 2017 så fick jag ett e-mail av en kvinna i Försvarsmakten, militärt anställd, rätt ung, som målade upp en väldigt svart bild för mig. Och då tänkte jag ungefär så här, ja, men känner den inte? Om hälften av det hon skriver är sant, då är det riktigt illa. Men jag hade ingen anledning att ifrågasätta att inte allt var sant. Där och då bestämde jag mig för att ge mig på den här frågan mer ordnat. I maj, efter att vi hade gjort en del åtgärder i maj, så träffade jag representanter från samtliga förband, det vill säga regementen, flottiljer, skolor, centra. Träffade dem på Berga, kvinnor. Och det blev en ännu svartare bild när de berättade om det här. Där och då bestämde vi oss för att så här ska vi inte ha det. Och har vidtagit ett antal åtgärder. Det som då skedde 2017, det känner alla ni i yngre generationen till. På hösten så briserar MeToo. Uppropet i Försvarsmakten, ge vakt och bit ihop. Det dröjde ett par veckor längre än vad jag trodde det skulle göra. Men då var vi redan överens om att så här ska vi inte ha det. Vi har vidtagit åtgärder. Så idag har vi då anställd personal som hanterar ärenden som kommer in. Man kan anmäla sitt eget ärende. Man kan anmäla någon annans ärende. Man kan göra det anonymt. Det finns ett telefonnummer. Det är en rad av den typen av åtgärder. Vi utbildar igen. För mig är det här extremt viktigt. En organisation med vårt ansvar, där vi är en de absolut svåraste av moraliska situationer man kan utsätta en person för, står med vapen i hand och ska bestämma sig för om jag ska använda det vapnet mot en annan människa. Då måste man vila på en mycket, mycket stabil värdegrund. Är det den personen mitt emot mig eller är det jag som far illa? Ska jag använda mitt vapen? I en sån organisation med det ansvaret, då kan man inte ha folk, personal, som springer runt och beter sig. Som kränker andra människor. Jag fattar inte det här. Jag förstår inte att det överhuvudtaget finns hos oss. Vi har en mycket tydlig värdegrund. Vi utbildar alla, inte minst de värnpliktiga vi följer upp. Vi har en uppförande kod som avslutar ungefär med orden att jag tar ansvar för mig själv och mina egna handlingar, men jag agerar när någon annan inte gör det. Det gör att din fråga, och nu tappar jag dig där uppe, den är extremt viktig för mig. Vi följer upp de här frågorna kontinuerligt, vi jobbar med dem, vi är en stor organisation. Att vara helt fri från det här är säkert väldigt svårt, men jag ger mig inte. Det här ska bort, det ska inte finnas i Försvarsmakten. Jag hoppas att jag var tillräckligt tydlig i mitt svar där.
Tack för det. Där.
Då vill jag bara säga att vi kör en sista fråga nu.
En sista fråga.
Tack. Det är en följdfråga på det vi diskuterade innan om personalförsörjningen. Som är ökade uppgifter och fler stående förband. Hur ser överbefälhavaren på 12-årskontraktet för GSS?
Den frågan har ju varit aktuell vid ett antal. Och det här är då det är de anställda soldaterna och sjömännen. Det vill säga när man har gjort sin värnplikt idag, man gjorde GMU tidigare, då kan man direkt då, om man är kvalificerad, då kan man ta anställning direkt som soldat eller sjöman och få lön för det. Där finns det då en gräns idag på 12 år som man funderar på huruvida den är bra eller dålig. Jag har ingen analys som leder till att jag ska ge mig på politiken och be om mer. Det är nog snarare så att vi skulle behöva få GSS i större mängd att vara kvar i fler än 4 år. Snarare än de som vill vara kvar efter 12. Då skulle vi få mycket mer utväxling i systemet. Jag är inte säker på att soldat- och sjömansyrket är ett livstidsyrke, och det är också skäl. Det handlar om personlig utveckling, det handlar om lön och möjligheter att betala det. Så just nu så är det inte jag där. Men det är en oerhört viktig kategori, för det här tillhör ju också kategorin som kan utgöra de stående förbanden. Att vi verkligen fyller de här positionerna. Då ska vi göra det med de som som behöver göra det av olika skäl och som vill det. Samtidigt så behöver jag få fler idag som går direkt från värnplikten in mot officersutbildningarna. OP och specialistofficersutbildningarna. Det var vi tidigare. Där är vi inte idag. Så det är lite långt svar på den frågan. Men jag tänker inte idag ge mig på 12-årsdelen. Om jag däremot får underlag för att det skulle ge effekt. Och det finns exempel på det här och jag har respekt för det. Det finns de som gärna skulle vilja vara kvar. Men de är inte, det är liksom inte den volymen.
Ordningsfråga här. Så skulle det här vara sista frågan?
Men du har säkert en fråga.
Jag har fråga. Först vill jag säga det att ni ska läsa dagens DN. Ett enormt uppslag med intervju med Mikael Budén. Och jag var lite orolig där, för på någon fråga så svarade du där att det kan jag inte svara på, den här frågan är sekretessbelagd. Men du hade ju försvar på allt här idag. Du är väldigt tacksamma för. Men sen har jag också en lite mer personlig fråga, inte personlig fråga, men utifrån ett personligt intresse, för jag har skrivit en hel del om Sveriges krishantering och våra internationella uppdrag i Afghanistan och Mali och så vidare. Och den budgetunderlaget som du hänvisade till förut står att när det gäller just under rubriken internationella militära insatser står att Försvarsmakten förordar att deltagande i alliansens, NATOs alltså, gemensamma aktiviteter för avskräckning och försvar prioriteras i relation till deltagande i övriga internationella militära insatser i FN och EU och så vidare. Så det här är ju förståeligt nu när vi snart förmodligen kommer att gå med i NATO. Ändå finns den internationella krishanteringsdelen kvar och men nedprioriterad jämfört med tidigare, såsom våra insatser på Balkan, Afghanistan och Mali. Vad för slags sådana insatser kan vi tänka oss i framtiden, tror du?
Ja, men det är precis som vi skriver. Vi ser ju nu att prioriteringen bör gå mot alliansen i första hand. Men samtidigt, och jag säger ju då lite, egentligen skulle jag inte säga det här, men om vi går tillbaka till vad vi står för i det här landet och hur viktigt det har varit att vi har tagit ansvar utöver det nationella. Vi har funnits med i FN-insatser i alla år och har väl lite grann också punched above our weight ganska många gånger. Det vill säga, om man tittar hur många vi är, så har vi haft rätt stora internationella insatser, senast i Mali. Men de är resurskrävande. Det är min uppfattning är att vi ska vara med, men det kan vara det som kallas för enskilda operationer. Vi kan ju ha personal i alla FNs insatser, men en mindre mängd. Det vill säga att vi skickar ner oavsett vad det är för kompetenser. Men jag tycker att vi ska vara med där. Men att dra de tunga internationella insatserna igen, då ska vi göra det parallellt. Det kommer att hämma vår tillväxt och möjlighet att agera. Men jag förstår här att det finns ett politiskt vilja, önskemål och ambition att vi gör mer. Men FN-observatörer. Vi har ju personal i Libanon, Israel, trakten, vi är i Korea, vi har personal fortfarande i Afrika, om än inte i Mali, för det lämnade ju alla, men vi är i Somalia bland annat. Så det tycker jag vi ska fortsätta med till den nivån. Vi kan ju saker. Vi fungerar väl i internationella sammanhang. Vi är efterfrågade, man gillar att jobba med oss.
Det blir också en slags reality check för Försvarsmakten att delta i såna här operationer, till exempel i Afghanistan. Som kanske ger lite feedback och
så är det. Men inte de stora.
Nej.
Volymerna.
Ja, jag vet inte, ska vi fortsätta eller hur tänkte ni organisera?
Stort tack för det
jag sa. Tack.
Ja, stort tack för det samtalet, för den extra långa frågestunden.
Som avslutande fråga så har studentaftonutskottet en fråga vi ställer till alla våra gäster. Och det är vem ni skulle vilja se på en studentafton, en eventuell drömgäst. Vill du börja, Erik?
Ja, vi pratade ju lite grann om det här förut. Och jag är ju väldigt intresserad av musik och en gammal Beatles-fan. Och jag fick höra att Jimi Hendrix hade blivit inbjuden. Så tänkte jag, kanske Paul McCartney, han är 81 år gammal och still going strong. Han skulle nog gärna, han har varit i Lund tidigare och spelat på, jag tror det heter Olympen ut på Sparta på 70-talet. Så att det vore väldigt kul.
Ja. Och Mikael?
Det är ju väldigt svårt att plocka igen då. Och en som jag önskar att jag kunde, att ni kunde bjuda in, han finns inte bland oss länge, men det är ju då Gustav Mannerheim som under andra världskriget, alltså han är ju en, då får man ändå säga modern tid, en hjälte som tog Finland genom kriget, och jag har läst en del om honom och jag har varit på hans museum i Helsingfors, en helt fantastisk person. Men då kan jag ju inte välja honom. Jag tycker ni ska bjuda in Jens Stoltenberg för det han gör och det han har gjort, om han inte har varit här. Och är det så att det är svårt att få tag på honom, då vet jag en person som har koppling till er och hon kan ha varit här. Men jag tänker Annika Winst som är chefsekonom på Nordea. För jag försöker övertyga henne att bli politiker, för hon är så himla bra.
Okej, ja. Då ska vi försöka få hit både Annika och Jens och Paul McCartney. Då. Stort tack till publiken för att ni har kommit ikväll och för alla intressanta frågor. Och jag hoppas att vi ses på nästa studentafton. Tack! Tack.
Tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton.